Försök andas, Karin. Vad gör du?
Nej, jag kan inte. Nej, jag kan inte. Det går inte. Jag kan inte. Jag orkar inte, nej.
Jag kommer hit många gånger. Är det någon du känner som står framför dig?
Det är någon jag känner.
Ätstörningarna. Rastlösheten. Och hennes panik inför fysisk kontakt. Och de här tre sakerna, liksom, det fyller egentligen hela Karin. Och det brottas och tampas hon med dagligen. Och sen så till slut så sa jag till henne att du måste gå och få hjälp.
Alltså jag ser bara hans byxor och sen det där skärpet som han öppnar. Och hur han drar ner byxorna och...
Är det hemma hos dig?
Nej, det är på en toalett. Ute någonstans.
Du känner igen honom?
Jag känner igen skärpet.
Och alla de här tjejerna som är tvungna att genomgå det här. Klart att de genomgår ett helvete. Men de gör det ju för alla andra som eventuellt kommer att bli utsatta. Eller så de är otroligt viktiga.
Hur ser det ut? Hur ser skärpet ut, Karin?
Det är som en hästsko. Med prickar på. Och så är det brunt.
Vem har ett sånt skärp? Är det någon du känner?
Pappa har ett sånt skärp.
Ja, jag tycker nog att man har en plikt att anmäla sådana här brott.
Radioteatern ger Försoningen. En berättelse för radio av Daniel Wedel.
Stambyte för 2 år sedan och då passade jag på att renovera också alla väggar och sådär. För det såg fruktansvärt äckligt ut innan. Det var sådär gamla gula tapeter. Så att nu har jag målat vitt. Rent vitt fint. Och sen har jag mitt fantastiska träd där ute. Som blommar på våren. Så man kan se alla årstiderna. Sen har jag... jättemycket garderober, det tycker jag är så himla skönt. Så man liksom kan få bort allt skit. Och sen är köket rätt litet. Men det tycker jag är helt okej. Jag gör ju inte så mycket om man är, alltså jag sitter ju aldrig och käkar middag. Så att det spelar ingen roll att köket är litet, tycker jag.
Käkar aldrig middag?
Nej, alltså inte så här. Nej, det gör jag inte.
Varför då?
Nej, för att jag äter inte så mycket helt enkelt. Och jag får så här kvällningskänslor. Jag hade ju jätteätstörningar när jag var i tonåren. Jag äter lite i taget. Jag gör ordningen någonting. Och sen så går jag småäta på det. Och försöker liksom ta en liten bit i taget. Alltså så här lite hårdare saker. Typ broccoli eller knäckebröd. Eller... Jag bjuder aldrig hem folk på middag heller. Det blir bara helt fel. Men jag menar, det beror ju på hur nära vänner det är. Är det nära vänner så vet ju de att jag inte äter.
Vet du varför det är så?
Ja, det vet jag ju. Det har ju att göra med övergreppen som har kommit fram. Så nu vet jag ju det.
Det kom ju upp under terapin att hennes pappa förgripit sig på henne. Och därför så har en förundersökning inletts. Och vi hoppas på att det blir rättegång.
Har du stöttat henne i det?
Så mycket jag bara är förmögen till har jag stöttat henne. Det är svårt att veta vad man ska göra som kompis. För det är så himla tabubelagt och det är så intima saker det handlar om. Liksom. Så det enda man kan säga är att jag finns. Att jag finns här och bara stötta henne.
Om man har någon människa som man helt plötsligt lyssnar på en, som tar den på allvar och förstår och som ser den att man mår jävligt dåligt, så kommer liksom det bara öste fram bilder, det bara öste fram minnen som jag inte har tänkt på, saker som både mamma och pappa har sagt och gjort och känslor från barndomen. Sen börjar man ju se vilka bilder det var som där man fastnade eller som man återkom till hela tiden. Som väckte mest ångest och känsla av skuld. Och då var det ju väldigt konkreta bilder där min pappa utsatte mig för övergrepp. Efter ett tag så blev de bilderna tydliga.
Vi träffades på förskoleutbildningen. Vi hamnade i samma klass. Så vi började där samtidigt på hösten. Och sen, jag går ju där fortfarande, men Karin hoppade av då i tvåan. Det var nog jätteklokt att bara ta en liten paus från skolan.
Känner du av någon förändring hos henne nu?
Ja, absolut. Hon har mer kontakt med sina känslor. Det där som bara kunde liksom spelas ut eller inöver. Det har hon liksom lite bättre kontroll på. Hon vet vad det är.
Jag kommer från en familj som består av min mamma, pappa och min lilla syster Frida. Och vi växte upp i en liten by, en timme från Göteborg. Rätt glesbygd. Med ett litet centrum med affärer och kyrka. Och en sån här by där alla vet allt om alla. Och jättemånga bott i generationer. Så att rätt in. Typiskt svensk kontrollerande by. Min pappa var den som var hemma. Han var arbetslös i många år. Och min mamma jobbade skift, så hon var borta lite så oregelbundna tider. Så det började ju ofta som att han var deprimerad några dagar och var ledsen. Och jag tog hand om allting. Jag liksom fixade och städade och så att han skulle slippa. För att när han inte hade gjort någonting hemma, då kom mamma hem och blev helt tokig för att han inte gjorde någonting. Så det blev så himla mycket konflikter. Så att för att slippa det så liksom täckte jag upp för honom och ordnade allt som skulle ordna. Så att då slutade jag ofta med att han till slut skulle liksom ha tröst av mig och bekräftelse av mig och låg och grät i mitt knä och började kyssa mig och tills han till slut liksom tappade kontrollen och utnyttjade mig. Mina föräldrar hatar ju varandra egentligen. Men sen blev det ju mer och mer att det var mycket liksom på grund av mig som allting hade blivit så jävla dåligt. Hade de inte fått mig så hade de inte liksom behövt gifta sig. Och så hade de jättelite pengar när jag föddes. Och de fick liksom bo i det här huset på nåder av farfar som bodde där egentligen. Så fick de ta ner i våningen och så hade han kvar övervåningen. Så fick ju pappa jobb och började jobba. Och blev ett, liksom, fick ett mer normalt liv. Och då skulle han helt plötsligt styra upp hela familjen. Då var det han som skulle vara den som bestämde helt plötsligt. Och det blev ju så absurt när man är den som har varit den som har tagit ansvar för allting. Och sen helt plötsligt när man är 13 så ska man bli förvandlad till ett barn igen. Och sen min lillasyster, hon är ju så mycket yngre än vad jag är. Så hon, alltså när hon kom så, hon fick en helt annan roll i familjen. Hon var verkligen lilla prinsessan. Och jag var inte en häxa, men jag var fula trollet kanske.
Ja. Så bara tar vi en öl,
ja.
Och så bara
röker.
Röker vi och så pratar vi om allt som är roligt.
Ja.
Okej?
Okay. Yes. Bra.
Alltså min relation till killar hittills har varit rätt rätt rörig. Jag har varit rätt dålig. Jag har inte haft några förhållanden överhuvudtaget som jag skulle kalla förhållanden. Fast jag har varit med jättemånga killar. Jag skulle vilja träffa någon som jag kunde känna liksom bara den tryggheten att kunna fortsätta träffas sådär som jag antar att man gör. Alltså såhär normalt. Man går och fikar och går på bio och liksom lär känna varandra innan. Någon snäll människa. Alltså jag vill jättegärna ha barn. Just nu är jag inte ett dugg redo för att träffa någon. Det går inte. Jag måste göra liksom den här processen med rättegång och allt. Den måste jag avsluta. Det måste jag. Jag måste få det klart.
Frida, du bor hemma hos din mamma och pappa.
Mm.
I Göteborg. Hur är stämningen hemma?
Ja, det är hemskt hemma. Fruktansvärt.
På vilket sätt?
Mamma gråter väldigt mycket. Hon kan komma mitt när som helst. Hon kan stå och prata om vad vi ska äta till middag, så börjar hon stå och gråta. Hon vet att jag inte vill prata med henne om vad Karin har varit med om. För jag har Karins förtroende och det tänker inte jag svika. Och det vet hon.
Hur mår din pappa?
Han mår väldigt dåligt.
På vilket sätt?
Han är blek och han är sur och lättretlig och trött. Han sover väldigt mycket. Han har gått ner i vikt. Så här, ser gammal ut. Plötsligt.
Pratar du med honom?
Väldigt lite och ingenting om Karin. Han har inte frågat mig om det heller.
Hur reagerade han när polisen kom dit?
Han blev stel. Tafatt. Han fattade ingenting. Så gick de in i ett rum och pratade. Så kom han ut och så var han... Han var jätteblek, så hade han två stycken så här röda rosor på kinderna. Så vi kan in med mamma och prata i köket. Sen så när hon kom ut så grät hon, han gick och la sig och sov. Så berättade hon och frågade för jag visste om det här och vad är det som har hänt och kan det vara sant och vad Karin sagt och vad är det som ska hända nu och massa frågor. Men ja, det svåra kommer ju bli för dem att bo kvar i byn.
Varför då?
För de är som pestsmittade kan man säga. Folk pratar inte med dem. Folk tittar, stirrar.
Men han är ju inte dömd.
Nej, han är inte dömd, men i deras ögon så är han dömd. Polisen har knackat på. Det är en förundersökning på gång. Någon har utsatt Karin för någonting. Så kanske inte skulle vara för han bodde i Stockholm i en anonym lägenhet, men i en liten by så är det kört. De kommer aldrig kunna bli av med det ryktet vad som än händer.
Förstår du att Karin gör det här?
Absolut.
Så du är inte arg på henne?
Nej. Nej, jag är inte arg på Karin. Jag tycker det är svårt att hantera när hon blir så där arg och ledsen om vartannat. Jag tycker det kan vara svårt ibland. Jag kan inte bryta mina föräldrar för att hon vill det.
Jag förstår att du förstår. Förlåt att jag är sen. Det tog så otroligt mycket längre tid än jag trodde. Vad är klockan? Shit alltså. Förlåt, alltså det var verkligen inte... Ja, men på den där jävla reklamen som kommer. Jag skulle bara lappa till telefonen. Så varje dag på tidssamling blir det full.
Hallå, vem är det?
Hej, Gabi.
Är du ensam?
Nej, jag vill inte. Nu är det...
Jag tänkte bara hur det gick idag, alltså.
Men
det gick ju ingen
ut.
Jag är hemma så det är bara att ringa. Jag kan ringa
verkligen. Det är bara att ringa på natten. Okej. Tänker på dig. Gud, hon är så himla härlig. Alltså hon är så jävla gullig, Gabby. Utan att jag orkat någonting. Jag sätter på lite kaffe där. Du får stå och koka upp lite. Alltså jag läser det så för jävligt ut. Jag har inte hunnit städa på år och dag. Det har liksom varit så mycket med den här jävla förhöret som gick åt helvete idag. Det var fan det värsta jag varit med om. Det var en jävla idiot alltså som... Alltså de håller på att ställa frågor som är helt sinnessjuka.
Vi har ju ett videoband som jag har gjort hos terapeuten. Allting är på videobandet. Och det är liksom... Det är det tydligaste beviset som vi har. Där berättar jag alltid när jag är trygg. Men de tänker inte ens titta på dem. Det är tydligen, det får man inte använda som bevismaterial. Så ska jag försöka berätta det här igen. Det blir helt absurt. Men jag kan inte säga exakt hur och när och så. Då får ju han fråga. Då är det någon som vet och så är det min pappa som vet. Då får han ju fråga honom det. Men det känns som att han gör det bara för att liksom, typ bevisa för mig att jag inte har någonting att komma med. Så det är ju så jävla uppenbart att han... Vill ju bara liksom få mig framstå som en idiot där. Som har någon liksom flummig känsla av någonting. Men jag har ju toaletten med spännet där. Att jag kan ju beskriva exakt i detalj hur det här spännet såg ut. Och det var ju nästan så att han såg att han var besviken på att jag kunde vara så konkret. För det är det man måste vara. Man måste vara jättekonkret tydligen.
Orkar du med det här?
Ja, jag måste ju orka med det. Jag kan ju inte sluta nu. Då skulle jag aldrig kunna gå vidare. Då har jag rivit upp massa saker som bara ligger liksom och inte kan ta väg någonstans. Så att de vill ju inte att man ska orka med det. De vill ju inte att man ska orka, men jag kommer orka.
Nu mår hon jättedåligt. Allt det som man såg innan, eller i början av terapin, har liksom kulminerat på något sätt.
Hon mår värre faktiskt.
Ja, det gör hon nog nu. Det är så att när man har gått i terapi så får problemet ett ansikte eller en definition. Och då blir det en lättnad på något sätt att man vet vad ens ångest liksom beror på. Det är någon typ av befrielse nästan. Men sen ska man ju genomleva allt en gång till. Och gå tillbaka i minnena. Och då, det är ju nästan som att uppleva det en gång till.
Är du orolig för henne?
Mm. Det är jag.
Och han ligger på dig. Vad händer sen?
Han tar av mina byxor.
Och vad gör han med sig själv?
Han drar ner sina byxor.
Är det samma byxor?
Som när då?
Som från toaletten.
Jag vet inte, jag ser inte hans byxor.
Ser du någonting? Är skärpet där?
Nej, jag ser inte skärpet. Jag har ju hans huvud uppe vid mitt huvud. Han håller ju fast mig.
Och vad hände sen?
Så... Ja, kommer han in i mig.
Hur då kommer in i dig?
Han tar in snoppen i mig.
Och vad hände sen?
Han... Håller på.
Håller på?
Han håller på.
Vad betyder det?
Ja, vad betyder det?
Jag vet inte.
Att han håller på som man gör.
Du måste precisera ja. Håller på. Det betyder ingenting. Hallå, Karin. Jag behöver inte det här. Det är du som behöver det här. Karin, du har en rättegång framför dig. Du har frågor som är oändligt mycket mer smärtsamma framför dig än de jag ställer.
Ja, men jag försöker svara på dina frågor.
Det är inte för min skull.
Men jag försöker svara på dina frågor.
Du försöker svara, men jag känner att du håller emot.
Karin har ringt dig och berättat vad som hände igår.
Just nu har Karin råkat stöta på sin pappa utanför polishuset. Hur en sån här sak kan hända är för mig fullständigt obegriplig. Och jag tycker faktiskt att det är ett samhälleligt ansvar i en sån här process. Att man tar hand om den målsägande, va? Vi kallar Karin för det. Och jag ska nu kolla... Jag ska ta kontakt med Karins advokat och kolla om det här, om det går att göra en markering på något sätt. Och säga att så här, det får inte gå till så här.
Alltså det var ju bara en ren tur att, att vi inte stötte ihop i dörren. Men jag kände knappt igen honom. Han såg så himla gammal. Jag fick en chock när jag såg honom.
Hur såg han ut?
Han såg ut som att han hade åldrats 20 år. Men så ringde jag min syrra och då... För att, alltså han såg ju, jag såg att det var någonting som var helt fel på honom. Och då sa hon att han har ju, alltså han har ju fått cancer. Han har ju blivit jättesjuk och det är ingen som har sagt någonting till mig att han har blivit det. De har vetat det i 2-3 månader. De har inte sagt ett ord till mig att han är sjuk. Han går, alltså han får cellgiftsbehandling. Det är jätteallvarligt. Jag känner bara det är liksom, det är så jävla typiskt bara att han, alltså det att han blir sjuk just nu. Det är helt otroligt att han lyckas tajma in det på det sättet. Nu kommer ju folk säga att det är på grund av mig som han blir sjuk säkert. Att det är mitt fel att han är sjuk. Att jag drev honom in i döden. För att jag drog upp det här och...
Men man måste väl för 17 se till att man inte möter sin förövare. Ska man mötas i fikarummet också? Ta en kaffe eller? Det är ju inte klokt.
Men de har inte träffats.
Nej, de har inte träffats, men hon såg honom där ute och det räcker. Det räcker för att sätta henne ur balans.
Men har du gjort det?
Det är på väg att göra det.
Hur vet du det?
Jag var där igår. Ringde på dörren och hon öppnade inte. Men jag hörde att hon var hemma. Hög musik och...
Vad är det du är rädd för ska hända?
Jag är jätterädd för att hon inte ska... Hon kommer klara det. Men jag... Jag känner lite så här nu. Att det här kan vara... droppen som kan få hela den här emotionella bägaren att rinna över.
Jag håller inte emot. Jag säger ju allt jag kommer ihåg. Jag kan ju inte säga mer. Det var ju så länge sedan. Jag kommer inte ihåg.
Du är arg på mig nu.
Nej, jag...
personen var arg på.
Därför att du säger att... Alltså jag fattar inte. Jag var ju liten när det hände. Jag kan inte komma ihåg alla detaljer. Jag säger ju jättemycket.
Men du är arg på mig nu.
Nej, för att... För att jag säger allt som jag kommer ihåg. Och det är ju... Jag kommer ju ihåg allting väldigt väl. Jag känner att jag blir förvirrad av att du ställer såna här frågor. Nu är det bara helt tomt.
Hej, det här är Karin. Jag skulle bara säga att jag kan inte fortsätta med de här intervjuerna. För att jag kan inte ha en journalist som... Alltså jag orkar inte mycket tid. Om jag ska orka gå igenom den här saken så känner jag att jag... Det blir för tungt liksom. Så att jag måste vara själv. Jag kan inte ha någon där. Ha det bra. Vi hörs. Hej.
Det är länge sedan.
Mm.
Vi satt så här.
Mm. Det är 2-3 månader sedan.
Mm.
När jag ringde dig, då var jag på väg att gå sönder. För att det var så fruktansvärt jobbigt med hela den här förundersökningen och förhören. Och, jag kunde inte fortsätta, kände jag, att göra det här samtidigt. Att försöka liksom dokumentera den här processen. För att jag kände att jag var tvungen att liksom, försöka hålla mig ihop mig för att orka gå igenom till rättegång och allting. Men sen så kände jag bara helt plötsligt att jag vill inte. Så att jag la ner åtalet och jag tog tillbaka det. Mm.
Så förundersökningen slutade då?
Mm. Därför att... Nej, jag sa helt enkelt att jag kan inte driva det vidare. För att jag var så himla förvirrad och kände... Jag visste inte liksom själv vad det var jag ville längre. Utan det kändes som att jag hade massor med viljor runt omkring mig som ville så mycket. Och att jag försvann helt i det där. Jag försökte bara tillfredsställa en massa andra människors viljor. Gabriella och alltså alla de som var helt direkt inkopplade på terapin och terapeuten och alltså alla känns som att det plötsligt var ett tryck på mig att jag skulle genomföra det här. Jag tänker inte skylla allting på dem att jag anmälde och
Fast det är svårt nu i efterhand, tycker jag att det är svårt att säga att det var helt min egen vilja, för så känner jag inte att det var. Jag tror inte att jag inbillar mig allting. Det tror jag inte. Känslorna fanns ju innan jag började terapin och innan jag pratade med Gabriella. Men det var ju... Jag kanske inte hade fått fram exakt samma bilder själv. Inte så tydliga i alla fall. Jag vet inte hur många böcker jag har fått av Gabriella som handlar om incest. Som påminner jättemycket om min historia. Alltså du kan ju få så mycket bekräftelse om du känner såna här känslor. Du kan få så mycket bekräftelse. Du kan gå och köpa en damtidning. Så får du bekräftelse på att de här känslorna betyder att du har varit utsatt för ett övergrepp. Och övergrepp är oftast pappan i familjen. Så du blir påverkad av hela samhället. Program, tv, radio, allt. Jag behöver inte ha en rättegång för att få slut på det här. Jag kommer träffa min pappa själv. För det har inte vi gjort än. Och jag tror att han är så pass... Jag tror att han är så pass svag nu faktiskt. Så att jag tror att det är viktigt för honom också att säga vad som verkligen har hänt. Så jag tänker fråga honom. Rakt. Konfrontera honom. Fråga om han har gjort det här. Så får han svara.
Tack.
Vi är på väg hem nu. Hem till mamma och pappa. Så jag ska prata med pappa nu. Frida är med. Hon har fixat allting. Hoppas jag.
Jo, det är.
Alltså när vi kommer så har vi bestämt att vi går direkt hem och mamma ska inte vara där. Och vi ska, pappa vet ju att vi ska komma in och prata, så vi ska in, alltså vi ska gå in i Fridas rum och där har vi ställt fram två stolar. Så Frida kommer vara kvar i huset men inte vara med i rummet. Och så går jag och pappa in och pratar direkt. Och sen så ska vi tillbaka rätt snabbt. Har vi bestämt. Jag tror inte att det kommer gå att vara kvar där. I de här minuterna så vet alla grannarna att vi är här. De står bakom fönsterna och
nej.
Gömmer sig. Men det gör de. De gömmer sig bakom gardinerna och ringer varandra.
Gör de.
Men det är som det är. Men det är okej, okay, det är okej. Okay. Men du har koll nu på att mamma inte är där.
Ja, hon är inte här.
Nu går vi. Oj, jag får hålla i dig.
Absolut. Jag är svett.
Ja.
Jag ska gå, Karin. Hörrni, kom in. Jag köpte lite grann. Jag ser till att ni får, ni har lite bullar eller, har ni ätit någonting? Har ni ätit lunch?
Jag har ätit, men du, jag kan fixa det.
Ja, det finns läsk nere i källaren och ni kan väl... ta fram lite... Jag har köpt hem lite skinka. Mamma.
Hej Karin.
Jag tänkte att det skulle vara... Jo, men... Jo, jag ska gå. Förlåt. Jag ska. Karin. Jag är glad att se dig. Jag ville bara säga det.
Ja,
jag är glad att se dig.
Det är bra, mamma.
kan jag få bildnickeln? Jag ska åka nu. Nej, jag kommer sen.
Hejdå.
Hejdå, hej, hej, hej. Karin.
Ja, hejdå. Mm.
Hejdå.
Jag får reda på det.
Mm. Hejdå. Ja.
Hur mår du egentligen?
Jo, det är väl bra.
Okej. Okay. Det ser inte så bra ut.
Ja. Ja, nej, men det är okej. Okay. Det är bra med det.
Jag har ställt i ordning här inne.
Okej.
Okay. Vill du ha någonting? Kaffe?
Nej.
Nej, nej.
Men jag sätter på lite. Jag har hoppat med om ni behöver något. Mm.
Sen går Frida ut i köket och då går jag och pappa in i Fridas rum. Och där har hon ställt upp två stolar. Vi hade pratat om det på telefon innan hon åkte upp till mig i Stockholm. Pappa fick sätta sig vid väggen och jag satt vid fönstret. Jag var fruktansvärt nervös, måste jag säga. Det var jättejobbigt.
Jag ville träffa dig idag för att jag tycker att det känns viktigt att vi ses. Jag vill se dig framför mig när jag frågar det här.
Och jag försökte få honom att förstå det, att vad han än säger så är det bättre att han säger sanningen, även om den gör ont, än att han försöker, alltså att vi, ingen har någonting att förlora på att sanningen kommer fram nu, för det, vi kan inte bli värre än vad det har varit. Han såg rätt trött ut, så att han satt rätt still så här, hela tiden, visade inte så mycket vad han kände. Han tittade rätt mycket på mig. Men jag tittade på honom också ibland, men inte hela tiden. Fast när jag ställde frågan om han har gjort det mot mig, då tittade jag på honom i hans ögon. För jag ville se verkligen när han svarade och hur han tog frågan. Så frågade jag honom om han hade gjort det här mot mig. Och då sa han att han erkände att han inte hade varit en speciellt bra pappa. Och att han hade gjort mycket som han förstod inte var bra. Men att det här som han är anklagad för, att det har han aldrig gjort. Jag tror att han också hade förberett sig på vad han skulle säga. Jag kunde inte se någonting vad han tänkte eller vad han kände. Jag var väldigt, väldigt neutral. Väldigt oberörd. Jag tyckte det känns lite konstigt att han var så oberörd när man... Han pratade om sådana saker. Men sen pratade vi vidare om alltså allt som hade hänt. Och, för att, när han sa att han inte hade gjort det här, så blir det ju svårt också. För att jag har ju de här minnena. Och då är det den här händelsen på toaletten med det här skärpet. Det här häskoskärpet som är min pappas. Men då sa han att det här skärpet är ett skärp som han har ärvt av min farfar. För att det var ett skärp som farfar hade på sig jämt tydligen. Och att farfar dog ju när han... Alltså när jag var kanske vid 10-årsåldern kom vi fram till.
Vad är det som har hänt?
Ska jag Ska jag gå ut? Ska jag gå efter henne? Ska jag...
Nej, jag inte. Det var som att jag, att allting bara, allting föll på plats. Det var som att, om man tänker sig att man har massa olika kuggar, så har alla suttit lite snett. Därför att det är en bit som har inte liksom satts rätt. Och sen när den kom på plats så bara, så liksom, så bara faller allting helt på plats. Och det var en hemsk faktiskt upplevelse, i och med att jag förstod så instinktivt att jag har gjort så fruktansvärt misstag, att jag har, det gick liksom, det bara sköljde igenom mig på inte ens en sekund.
Pappa.
Farfar bodde ju på övervåningen ända tills han dog. Så att det är ju helt, alltså det fanns verkligen tillfällen för honom att göra det här. Ja, han var ju barnvakt åt oss och vi bodde i samma hus.
Jag kan inte gå in igen. Pricka, kom, vi går in. Kom.
Jag tror inte att han ville att grannarna skulle höra och se vad som hände säkert. Men de är så nyfikna. Sen tror jag att när jag reste mig upp så sa han någonting, om han sa, jag kommer inte ihåg, men det kändes som att han på något sätt ändå gjorde någon öppning för att hålla om mig. Så då höll jag om honom för första gången på kanske 15 år kanske. Jag har knappt en minne av att han har kramat mig förut på det sättet. Jag tror att jag frågade om han kunde förlåta mig, om, fast det var mest den här känslan av att någon höll i en, eller höll om en. Vi tog tåget tillbaka och Frida, hon följde med mig hem. Så att vi kan vara tillsammans några dagar. Och sen är det tänkt att hon åker ner i början på veckan och jag kommer ner till nästa helg. Så kan vi kanske prata om det i lugn och ro när alla har hunnit smälta lite vad som har hänt. Jag känner att jag måste träffa mamma också och prata med henne.
Ska vi vända den en gång och se?
Ja, det gör vi.
Två och...
Oj, jävla tung det var!
Vänta, lite till. Ett, två, tre. Så.
Vi håller på och bygger en säng. Jag köpte en ny säng på Ikea. Jag ska ha en gästrum här.
Ska jag få sova?
Här ska Fila få sova. Vadå, den
är lite knakig.
Den är lite knakig, men
man ska lite försiktigt.
Man ska ju inte hålla på så mycket i den.
Sitt still.
Åh.
Ja, men vi var ganska duktiga.
Ja,
det tycker jag ju.
Nej,
knakig. Sitt still. Jag orkar inte.
Jag fick ett brev för ett tag sedan. Där Karin i affekt skriver att hon aldrig mer vill träffa mig. Att jag har manipulerat henne. Att jag inte är en vän. När jag fick brevet blev jag jätteförbannad. Sen blev jag liksom ledsen i och med att det handlar om en nära vän till mig som gör en sån här handling. Och vi är ändå vuxna liksom, inte 14 år. Men jag blev jätteförbannad först. Jag gick dit med brevet. och ringde på hennes dörr och ville ha någon slags förklaring. Och jag försökte liksom skaka liv i henne och säga att nu får du skärpa dig. Jag är inte din ångest. Jag är inte dina problem. Jag står utanför allt det här. Jag är någon som har försökt att reda ut allting. Tänk en gång till. Tänk en gång till. För hon bara köpte hela den här nya verkligheten så snabbt på en sekund. Så var det det som gällde liksom. Och så bara bort med allting annat. Och jag bara bad henne, tror du verkligen det? Tänk en gång till. Men hon kastade ut mig därifrån bokstavligen.
Men jag känner att jag orkar inte riktigt träffa henne nu. Det är för förknippat med allt som har hänt. Och så känner jag att hon släpper liksom inte taget om. Hon driver det vidare hela tiden. Hon ifrågasätter hela tiden. Jag har gått igenom en jättejobbig kris. Eller en jättejobbig händelse i mitt liv. Där jag på något sätt ändå har hittat någon form av avslut på det. Och det är som att hon inte accepterar mitt slut. Utan hon vill ha ett eget slut.
Det känns som den lättaste vägen av alla vägar. Att föreställa sig att det inte är pappan utan att det är farfan. Farfan som är död sedan många år. Som man inte kan konfrontera med det här. Om det vore farfan som hon tror nu. Då kan hon bara lägga allt i någon kista liksom och stänga igen allt där som har startat upp och så fortsätta leva. Glömma allting, förtränga allting. Karin har nu valt att definiera om sin verklighet. Att stänga ut den gamla verkligheten, det vill säga mig och alla andra som hade med den verklighet som rådde för ett eller två år sedan att göra. Och nu lever hon en helt ny verklighet.
Det var ju så skönt att komma på att det inte var pappa. Det var ju som befrielse. Så att man var ju så lättad och samtidigt så var det så fruktansvärt hemskt att inse vad man hade gjort och hur hemskt det kunde gå. Det kunde ha gått ännu värre. Så det var ju ändå, man får vara tacksam att man slutade i tider. Eller att det kom fram. Vi har inte varit en sån familj som har pratat så mycket. Nu har vi pratat lite mer och nu det känns att vi faktiskt kan sitta i samma rum eller ute i trädgården och vara tysta och inte bara vara med varandra. Det kunde vi inte förut. Och nu så kan det ju hända till mig att mamma ringer mig och kollar hur läget är och det har ju aldrig hänt förut heller.
Den här resan kommer jag ihåg jätteväl. För det var
det är faktiskt jag med, för jag var 4.
Ja, du måste ha varit 4. Mm. För jag var 12, kommer jag ihåg.
Mamma.
Smal hon var där.
Mm.
Det kommer inte jag ihåg. Hon ser så ung ut.
Mm.
Jag har alltid sett henne som en vuxen människa. Mm. Alltså här ser jag att hon var ju en ung människa.
Mm. Gud vad konstigt.
Ja. Mm.
Ser helt kär ut.
Om det här var ju jätte... Det var en väldigt bra resa, kommer jag ihåg.
Man kan inte försonas innan saker är utredda. Man kan inte försonas innan man har lagt alla kort på bordet. Innan dess kan man absolut inte försonas. Därför är det en falsk försoning. Det är ingen riktig försoning. Och kramas med någon som man drömmer mardrömmar om.
Men det kan ju låta också som att du inte kan låta henne må bra.
Ja, men absolut. Men man kan inte må bra på det här sättet. Ja, det kan ändå att hon mår bra för stunden. Liksom. Att hon mår bra av att krama sin pappa. Det kan nog hända. Vad händer när han dör? Vad kommer det att komma upp för minnen då? Om de här minnena kommer tillbaka, vad ska hon göra då?
Alltså jag känner att jag har verkligen gjort allt som står i min makt för att ta reda på och få de här bilderna så tydliga som möjligt för mig. Jag kan inte komma längre än vad jag har gjort. Men jag måste tror jag bestämma mig för vad som är viktigt just nu och vad som gör att jag kan gå vidare.
Och vad är det som är viktigt?
Att inte låta den här händelsen förstöra resten av mitt liv. Att inte gräva ner mig i den på det sättet som jag har gjort.
Men är det så att du kan inte säga helt säkert att det inte är din pappa som har gjort det här med dig?
Nej. Alltså det... Alltså jag vet ju inte riktigt vad som har hänt och... I och med att jag är så liten och... Alltså på ett sätt så är jag ju liksom... på ruta ett. Jag känner mig inte så mycket klokare nu än vad jag gjorde för ett år sedan.
Vi har hört försoningen. De medverkande var Tanja Svedjeström, Maria Sundbom, Julia Duvenius, Niklas Falk, Lena Strömdahl och Ingela Olsson. Inspicient Niklas Ek, redigering och mix Erik Nubleus, producent Dorin Kanter, musik och ljuddesign Öyvind Weingarde, regi Daniel Wedel.